Jag kan säga att kylan spelar faktiskt ingen roll för mig. Har jag motiven framför mig så, och det här ljuset som vi faktiskt har idag, så jag fryser aldrig. Utan det kommer någon slags lugn i kroppen där tiden bara går faktiskt. Och möjligheten att fokusera och få bra bilder, det är en härlig känsla.
Vi är i Abisko och här träffar jag Peter Rosén som en dag sa upp sig och bytte det trygga livet som forskare mot ett betydligt kallare men friare liv som naturfotograf.
Det var nog i samma veva som min son Niak föddes och insåg att jag har inte tid för båda två. Jag var tvungen att välja antingen forskningen eller fotograferingen. Och då, som tur var, så lät jag själen styra. Och ja, den kvällen så, när jag verkligen hade skickat in min avskedsansökan till prefekten i Umeå, så ja, jag var så glad så att vi råkade ha en champagneflaska hemma faktiskt den kvällen. Så min fru och jag öppnade den och skålade och var jätteglada. Och från den stunden så har jag inte ångrat mig en enda sekund.
Du lyssnar till Ute med P1 och jag heter Linnea Lotto.
Oj, vad vackert. Vi måste nästan stanna här bara för att förklara vad vi ser för någonting.
Ja, det är stora kontraster mellan sommar och vinter här.
Det är ju en jock, säger man väl?
Det är Silverfallet och på sommaren så är det ett fantastiskt vattenfall här. Och just nu så har vi allt inbäddat i is istället. Riktig blå is.
Det är som att någon sorts isdrottning har varit här och bara förstelnat allt för stunden som det var med alla strömmar som forsar ut från berget som det ser ut som.
Ja.
En fantastiskt vacker, nästan som en halstablets blå färg på.
Det är vattnet. Verkligen.
Och djupt ner, vi ska våga nästan inte.
Jo, det är en fin canyon här verkligen, så att det är djupt. Och jag tror inte man ska gå ner hela vägen ner här faktiskt. Det kan vara rätt svårt att ta sig upp igen.
Jag tror vi fortsätter över den lilla bron.
Vi ska ut och fota vinterljuset på dagen. Och om vi har tur, även norrskenet när mörkret faller.
Ska jag följa med här upp på taket?
Det ska du göra, absolut. Det hoppas jag.
Ja.
Och så ska överlevnadsexperten Harriet Hultin berätta hur du vet vilket vatten du kan dricka i naturen.
Luktar illa, stillastående vatten, färgat, drick inte det.
Abisko är en by omgiven av storslagna fjälltoppar. Mellan Torneträsk, Skandinaviens största fjällsjö, och den U-formade dalen som kallas Lapporten. Och här börjar Kungsleden. Tidigare i vinter har det varit 43 minusgrader här, men idag är det bara 25 minus.
Det finns ingen annan tid på året där vi har så vackra himlar. Och speciellt sådana här kalla dagar när det är lite grann fukt i luften också, så lyser himlen upp i alla varianter utav blå till violett och rosa färger. Så det är en otroligt fin dag idag verkligen.
Peter Rosén började sin karriär i Abisko som miljöforskare. Men idag försörjer han sig som naturfotograf. Har du varit i entrén hos Svenska turistföreningen i Abisko, så har du kanske sett några av Peters bilder på väggarna där. Klockan är strax efter 11 på förmiddagen. Vi är i mitten av januari och vi står på den frusna sjön Torneträsk, påpälsade med lager på lager från topp till tå. Och vi inspekterar det magiska ljuset som omger oss. Och jag tänker direkt att Lapporten är det motiv som jag vill föreviga genom kameran.
Ja, jag kanske ser annat, för jag skulle faktiskt vända mig 180 grader runt om.
Vart hamnar vi då?
Vi hamnar mot norr istället, för det är där vi har ljuset.
Vad är det du vill fånga med det här?
Det är midvinterljuset, och för mig så är det just de här knallblåa tonerna till, som då varierar från blått till violett till rosa. Och det är det som jag tycker är så typiskt för midvintern och gör tiden så speciell.
Vi har inte jättemycket tid på oss heller egentligen, för det är ju så att snart kommer det att bli mörkt och då kommer annat växa fram på himlen. Men just nu ska vi ta vara på det ljuset som finns.
Det ska vi göra, men saken är den att med kamerans hjälp så kan vi ändå hålla på att fotografera ytterligare säkert 1,5 timme. För att ju senare det blir nu, desto mer blåtoner växer fram i bilderna. Och det kan bli ett underbart lugn i de bilderna.
Men då ska man ha rätt kamera kanske också?
Ja, åtminstone en kamera och stativ tillsammans. Men ett stativ räcker faktiskt.
Och vad är det stativet gör då som gör att bilderna blir så pass bra?
Ju mörkare det blir, desto längre exponeringstider får vi. Så att när jag är färdig en sån här dag så kanske jag är uppe i kanske upp till 5 minuters exponeringstid.
Jag hör direkt att det handlar om att ha tålamod. Du ska inte vara stressad. 5 minuter och bara vänta på att kameran ska ta en bild. Är du en man med ett stort tålamod?
Ja, eller kanske en... Jag skulle hellre vilja uttrycka det, en man med stor passion. För att hade det handlat om tålamod, det finns en lite negativ klang i det. Alltså, det här är någonting jag älskar. Och jag tröttnar aldrig på det. Så att under de här 5 minuterna så finns det ju en meditation faktiskt i att vara ute på isen. Ett lugn som vi kanske inte så lätt hittar i den vanliga tillvaron. Många lever ett ganska stressat liv, men här går det inte att stressa. Och vi kanske ska börja med att ta lite bilder på den vackra isen här. För den är ju faktiskt enorm just nu. Om en vecka kan det vara för sent.
Det är nu över 15 år sedan Peter tog beslutet att hoppa av jobbet som miljöforskare och istället satsa allt på att vara naturfotograf.
Ger man sig ut i naturen så finns det egentligen inte så många måsten. Utan det som är viktigast är att leva på naturens villkor. Och jag tror att naturen hjälper en att bara leva som man är. Speciellt om man ger sig iväg ut i naturen under flera dagar. Och försöker hitta sin inre harmoni. Som jag många gånger hittar. Liksom, kanske inte efter första tältnatten. Men den kommer ofta efter 3-4 tältnatten. Då kommer den där inre harmonin fram. Där energin fylls på ordentligt i kroppen. Och den energin kan man sen ha kvar sen en månad efteråt. Och hjälper den genom kanske tunga arbetspass som kan vara stressiga emellanåt. Men då har man alltid någonting att tänka tillbaka till. Att, jag hade i alla fall de där tältnätterna inne i Sareks nationalpark och upplevde de där vilda djuren eller vad det nog må vara för någonting. Det finns en bild som har satt en stor prägel på mig faktiskt. En bild som är publicerad i Carl Sagans bok The Pale Blue Dot. En bild som är tagen utifrån rymden med mängder med stjärnor i sig. Och sen så har han gjort en kvadrat. Och i denna kvadrat så är det bara svart. Och sen så skriver han i boken, here are you. Så små är vi. Och det är en tankeställare till de flesta, tror jag.
Vi lämnar Abisko en stund, för nu ska vi till Stockholm. Den Nordens största och årligen återkommande mässa för friluftsliv slog upp sina portar i början av mars. Bland klätterväggar, utställningsmontrar och cykelbanor hittar jag Friluftsfrämjandets generalsekreterare Lars Lundström, som är glad över att den nedåtgående trend som har pågått sedan 80-talet nu har brutits.
Vi är inne i ett positivt skede. Vi har medlemstillväxten 2 år och har vänt en nedåtgående trend som hela den ideella sektorn har varit inne i. Men vi har vänt den, vi växer. Väldigt, väldigt kul.
Och vad beror det på då, tror du?
Alltså jag tror att det är en kombination av att det är en stark, du pratar om trend, det är en stark trend att vara ute i naturen. Det är en stark trend att vara med och bidra till ett bättre samhälle och vi kan kombinera dem.
När jag går vidare här runt på mässområdet så hamnar jag vid ett ställe vid en stor karta. Vi är i Örebro-trakten, ser jag. Och jag tror, om jag förstår det rätt, för det står mountainbike. Det här är cykelkartor, eller?
Det här visar alla våra mountainbike-leder i Örebro-regionen. Och till sommaren har vi nästan 120 mil skyltade leder.
Det är en del. Och den som säger det heter?
Katarina Rönnbacka-Nybäck, jobbar på Region Örebro län med ansvar för det här bland annat.
Kan du berätta lite grann om man, jag försöker göra någon sorts trendspaning här. Hur ser det ut med de olika aktiviteterna runt om i Sverige? Mountainbike, hur hett är det just nu?
Alltså det är jättehett, det växer och växer. Men det har ju varit en trend som hållit i sig ganska länge och som inte verkar avta utan snarare bara öka och öka. Och det tycker jag är häftigt. Men jag tycker det känns som att outdoor överhuvudtaget är, det är någonting som folk efterfrågar. Man vill komma ut i naturen igen.
Vad är på gång då inom, säger man mountainbike eller cykelvärlden?
Alltså mountainbike-världen och cykelvärlden, de delar ju värld. Så jag tror att det är på gång, det växer det här med cykellopp till exempel. I vår region har vi något som heter Bergslagsloppet som är SM nu, maraton-SM för andra året på raken. Och intresset för att inte bara cykla utan också tävla eller köra motionslopp, det ökar också. Och det tycker jag är jättekul. Ju fler som tränar desto bättre, så är det ju.
Jag känner på känslan när jag går runt och pratar med folk här att det ökar, intresset ökar. Nu är vi på ett sånt ställe där såklart folk är intresserade, men ändå, vad tror du? Du sa också att du har samma känsla, vad tror du att det handlar om?
Jag tror att det blir en kontrast till det här andra livet vi lever, vardagslivet. Det är stressigt, man sitter inlåst på ett kontor. Man behöver naturen, man behöver komma ut igen. Och det intresset ökar. Man mår bra bara av att vistas i naturen. Och det här upptäcker folk. Och sen är det ju en träningstrend överhuvudtaget. Och att mountainbike är ju träning för många. Det är svårt att inte få puls när du är ute och cyklar. Och då kombinerar du det här. Och det tror jag gör det så lyckat. Det är ju så kul.
Tack så jättemycket.
Tack.
Då hamnar jag här vid en monter där det är filmer på människor som springer i alla dess olika terränger. Det är både snö och det är gräs och det hoppas och studsas. Vad handlar det här om, Robin Johansson?
Ja, vi på Team Nuri Trail, vi älskar skogen och berg och natur i största allmänhet. Och särskilt då att röra på oss i naturen.
Jag har känslan av att just fjällöpning eller traillöpning som man då kanske kallar det, att det är något som har vuxit på sistone som man inte har hört talas så mycket om tidigare.
Ja, det har det verkligen gjort. Det är ju någonting som en liten klick människor har gjort under många år. Men de senaste åren har ju vi märkt att intresset har ökat lavinartat egentligen. Och kanske generellt för naturupplevelser också. Att något som för kanske 20 år sedan upplevdes som lite att det var mest några nördar som höll på med det, medans nu så känns det som att det mer är nästan en innegrej, men vi tycker inte att det är så konstigt för att ja, det är något av det härligaste som finns att vara ute och vandra och springa i bergen och i skogen.
Det börjar rinna direkt i ögonen, fort det är kallt.
Det är en kall dag, ja.
Vi lämnar Stockholm och ger oss ut på isen i Torneträsk i Abisko igen. Nu har det gått en stund och ljuset har förändrats. Vad är det som händer så här i midvintertid?
Ja, men nu är vi verkligen inne i den tiden som vi kallar den blå timmen. När vi verkligen, allting är blått.
Vad är det man vill ha åt oss som fotograf i ljuset?
Ja, tidigare tyckte jag faktiskt, det är ju midvinter och lite mörkrets tid som många tycker här uppe. Men faktiskt tyckte jag ändå att ljuset över Lapporten var för ljust ur fotosynpunkt. Och nu börjar himlen över Lapporten också att mörkna lite grann och de blå tonerna kommer fram mycket finare.
Nu hör jag någonting här i bakgrunden. Det här.
Det är ett underbart
ljud. Ja, jag har inte riktigt bestämt mig ännu hur jag känner inför det här. Du måste förklara, Peter.
Det är sådana spänningar i Torneträsk is nu. Kylan och värmen i isen, om det finns de värme i isen, men det är i alla fall kontrasterna i temperaturen i isen som gör att det blir spänningar och ibland kan det bli som kanonskott faktiskt här ute på isen när det blir sprickbildning.
Det mullrar ganska obehagligt och det kanske var svårt att höra när vi pratade samtidigt som det lät, men det är lite känslan fick jag av att nu kommer allt spricka och det blir öppet vatten och vi plumsar i, men så lär det inte bli.
Ja, vem vet. Det finns sprickor här ute som kan bli ganska rejäla. De som har varit med dem när de bildas, de är nog rätt rädda, tror jag. Men
det sa inte du tidigare.
Man ska ha rejäl otur om man ska vara mitt ibland en sån händelse.
Och där är vi inte just nu.
Nej.
Att vara naturfotograf handlar om att fånga det där rätta ögonblicket. Att vara på rätt plats vid rätt tillfälle, och det kräver många timmar ute i naturen. Peter Rosén berättar om sina resor till gränsen mellan Ryssland och Finland när han ger sig ut i ingenmansland, lägger upp ett gömsle och väntar.
Ja, vi hoppar in i en liten låda som då ska skydda oss ifrån, ja, vi har förberett så att de inte ska känna så mycket av vår lukt och så vidare. Och vi sitter tysta där så att de inte ska märka så mycket av oss. Och de placerar vi ju på ett fint ställe och där vi tror att djuren ska dyka förbi. Ofta så lägger vi ut då en åtel också så att de ska lockas till platsen. Och väntar vi tillräckligt länge så kommer ofta djuren fram. Och då är det som att sitta i en meditativ känsla liksom i flera dygn på raken, men som helt plötsligt då bryts av att djuret plötsligt finns där framför en och adrenalinkicken kommer där man blir totalt fokuserad att fånga bilder på de här djuren. Så det är en riktigt häftig känsla.
När du åker iväg ensam så där då, för mig låter det lite smått galet.
Ja, men jag är galen. Det som är så fascinerande att efter ett halvt dygn någonting så kommer man in i en meditativ känsla där faktiskt tiden bara flyger förbi och det kan gå timmar utan att jag tänker egentligen någonting. Och man växlar mellan att vara lite grann i dvala och halvsova och titta ut ibland och se om det är något djur där och sen faller man tillbaks till den här meditativa känslan igen. Och efter att jag suttit i några dagar i sånt gömsle så kompisar brukar berätta för mig att det finns ingen gång där de ser att jag är så glad som när jag kommit ut från några dagar i ett gömsle. Och antagligen det är för att man kommer tillbaka till någon slags inre harmoni. Men ändå tror jag viktigt för min del är att ha en uppgift faktiskt när jag sitter där. Det är att fånga bra bilder på djuren. Och det är det som kanske driver mig i slutändan.
Och att ligga i gömslet dag ut och dag in ger resultat. Peter berättar om ett av sina starkaste minnen, det här på gränsen mellan Finland och Ryssland, när han en tidig morgon ser en björn komma upp på myren framför honom. Men så ser han att björnen inte är ensam. I skogsbrynet kommer tre vargar fram.
Och plötsligt så sätter vargarna fart mot björnen och det var en rejäl jakt över myren. Det hade då tre vargar som jagade en björn. Och det är klart att då pumpar jag adrenalinet där och ett tillfälle som man verkligen vill fånga på bild också.
Lyckades du med det?
Jo, jag lyckades med det, absolut. Så att jag fick till en bra panorering på det också så att bildbevis finns.
Du lyssnar till Ute med P1 och vi ska prata vatten en stund. För vad gör du om vattnet tar slut när du är ute i naturen och har långt till civilisationen? Harriet Hultin från Svenska Överlevnadssällskapet har svaret.
Ja, där är det ju huvudregeln rinnande vatten. En bäck eller en kallkälla, hittar du det? Där är ju renat utav sand och jord underifrån. Och bäcken är också... Sen är det ju lite, är du i jordbruksområden, är det mycket, ja, är det södra Sverige eller norra Sverige? Här uppe i Medelpad, här kan du i princip dricka nästan allt rinnande vatten. Luktar illa, stillastående vatten, färgat, drick inte det. Utan leta en bäck och bäckar finns överallt.
Och det är då hyfsat säkert att ta från så länge det rör sig i vattnet och inte ser illa ut eller luktar illa så ska det vara hyfsat säkert.
Ja, det är det.
Men du sa kallkälla och bäck och nu måste jag fråga, hur vet man då att det är en kallkälla? Kan man se det på något särskilt sätt?
Alltså hittar du själva ursprunget i kallkällan, det är ju vatten som kommer upp från underjorden som en liten rund, det väller upp strömmar. Och sen rinner ju det neråt och då kan du tro att det är en bäck. Bäckarna är ju oftast förbindelse mellan sjöar och går ut i havet i slutändan. Du kan ju följa bäcken tillbaks och se är det en kallkälla, då är det ju definitivt renat vatten.
Om man då har tillgång till eld, att man kan göra upp eld och koka vattnet, är det alltid säkert vilket vatten det än är?
Ja, alltså det är ett bra sätt att rena vatten, absolut. Du tar bort väldigt mycket saker om du kokar vattnet. Sen finns det ju vattenreningstabletter, olika filter man kan ha med sig. Men du kanske inte har det och då är att koka vattnet ett jättebra sätt. Vatten ska du ju dricka minst en liter mer per dygn när du är i överlevnadssituation. För du blir så kraftlös, uttorkad, och det är farligt. Mat kan du vara utan i 3 veckor, men inte vatten.
Nu ska vi tillbaka till Abisko, för där har det börjat hända grejer på himlen ovan oss. Åh, herre min...
Nästan lite för enkelt.
Ja, men vänta nu, det här var ju... Jag fascinerades först av stjärnorna. Det var länge sedan jag såg ett sånt här skådespel i form av stjärnhimmel. När man bor i stan i vanliga fall så är det här fantastiskt.
Det är bra att du inte glömmer den biten, för den är väldigt, väldigt fin också.
Jag ser Orions bälte det första jag ser när jag kommer ut, och det är liksom varenda stjärna på himlen ser man ju.
Jo, men så är det, och sen månskäran i söder här just nu, så att...
Och tåget som, eller vad är det, bil?
Bilar längs landsvägen, ja. Superfin dag och en helt stjärnklar kväll.
Och bakom dig nu, jag ser att vi är på väg mot ett fantastiskt skådespel.
Ja, du ser att entusiasmen finns fortfarande kvar efter hur många år är det nu. 1999 började jag, men ändå. Ja.
Men vad tänker du då? Alltså när du går ut, stjärnhimlen kanske ändå inte är fokuset för dig eftersom det är norrskenet du oftast fotograferar, men alltså...
Nej, men det är ju underbart att se kombinationen förstås, och just nu när vi har månsken dessutom, så att det är ju helheten som gör upplevelsen.
Ja, är vi redo att gå upp på taket?
Det är vi, absolut.
Herrarna först.
Okej, ta det försiktigt bara. Ja, det har börjat riktigt bra ikväll. Jag tror klockan inte mer än kanske 7. Och ändå så har vi en ordentlig norrskensbåge. Många gånger så har vi inte de bästa norrskenen för mellan typ 8-12 på kvällarna.
Innebär det här att det kommer bli en riktigt bra kväll, eller är det att man aldrig riktigt vet?
Det man kan säga är väl att det är ett bra tecken för resten av kvällen, men vi har ingen som helst aning om hur resten av kvällen kommer att vara. Så är det med norrskenet, att det är svårt att förutsäga.
Och nu ser vi det vackra norrskenet som sträcker sig hela vägen från berget Nolja till vänster och sen långt, långt till höger. Och det börjar så sakta röra på sig så där. Det liksom bara dansar över himlen. Och det bara ökar på mer och mer just nu. Och det är fortfarande grön färg. Det är ännu inte skiftningar i några andra färger, men det kan ju också bli åt det violetta hållet, norrskenet som bara växer över himlen tillsammans då med alla tusentals stjärnor som syns. Och Peter gör sig redo nu för att lyckas få en riktigt bra norrskensbild. Nu är du nere på knä på lite andra sidan av taket där.
Jajamensan. Jag ska försöka hitta en bra position nu så att vi kan isolera norrskenet och inte få med så mycket belysning från byn. Ja, jag tar en testbild och ser vad det som händer. Det blir nog bra det där.
På vår Facebook-sida där vi heter Ute med P1 kan du se Peters bästa tips för den som vill testa på att fotografera norrsken. Om du själv har tagit fina norrskens eller naturbilder så kan du också dela med dig av dem där.
Ja, vänta lite.
I nästa Ute med P1, då tar vi med oss stegjärn och ishackan upp för en frusen klippvägg.
Ska jag fira? Vad sa du? Ja, backa. Jag slackar nu.